Hur är det? Ja, det är bättre. Alltså det är alltid väldigt tråkigt om man börjar och alla är så här. Jag heter Rob Bavington, som sagt. Jag jobbar som modersmållärare i Trollhättan, engelska. Men jag har lite ansvar för en församlingsplantering i Angered som heter O2O, som jag jobbar vid sidan om lite grann sådär. Och som PG sa, jag har haft stor förmån att lära känna er här i Salem. Det var för 13 år sedan Johanna och jag flyttade hit och började jobba med er. Och de här 13 år har inte alltid varit lätt, men det har varit väldigt välsignad, måste jag säga. Men vi bor kvar i Trollhättan. Har någon av er varit i Trollhättan nyligen? Några? Ja, varför var ni i Trollhättan nyligen? McDonald's, ja. Nej, men det ligger inte i Trollhättan. McDonald's, det är Överby. Finns det en i Trollhättan? Ja, Trollhättan kommun, just det. Jag tänkte på Trollhättans stad, innerkärnan. Var det någon av er som var här i fredags i Trollhättan? Ja, och då kan jag bara gissa att var ni på Fallens dagar? Kanske? Alltså, det är förskräckligt. Det är kanske 2-3 personer som har varit på Fallens dag hittills. Eller är det fler? Okej, det är fler. Men på fredag kväll var det en stor tjohoj. Eller hur? Måns Zelmerlöw spelade. Hur många av er var på den konsert? Bara 2. Det är min fru och min son. Och en kompis. Ja, men vi har Måns här som ska säga något. Alla hjältar, oavsett vem vi är, vem vi älskar, vad vi tror på, vi alla är hjältar. Ja! Eller? Vad tycker ni? Håller ni med? Ja, nu vill ni vara riktigt lite snäll mot mig, säger jag. För du vet inte om jag håller med eller inte, eller hur? Jag håller inte med, faktiskt. Det är väldigt viktigt vad man tror på. Det spelar stor roll vad man tror på. Och man förstår vad Måns menade egentligen. Men i de här dagarna med så mycket som händer runt om i världen. Vad vi tror på, hur vi sjösätter den tror, har väldigt stor betydelse. Jag hoppas att vi alla vet att ha en tro är väldigt viktigt. Att ha det personligt är väldigt viktigt. Att det inte bara är någonting som man har i sitt huvud. Men att man handlar efter. Att man lever i tro. Inte bara leva och ha en tro. Förhoppningsvis förstår ni att man ska visa din tro på ett positivt sätt. Tyvärr, när jag läser Facebook så kan jag säga att det är många som visar deras tro på en väldigt obehaglig sätt. Paulus i 1 Timoteus brevet 6 och 11 säger att vi borde jaga efter tro. Det är någonting som man kan verkligen liksom gå efter, ta tag i. Liksom, det är inte bara... Här är den och jag har den. Men hela tiden man kan jobba med den. Det växer, det styrkas. Det, det kan också tyvärr förminska. Har ni varit med om det? Eller hur? Om man är ärligt. Tro kan vara så här högt och senare så här och sen några år senare. Det är som en muskel. Och det beror väldigt mycket på vad vi gör med den tro. Hur det ser ut. Ni som har barn vet att ett litet barn har otroligt mycket tro på sina föräldrars förmågor, eller hur? Pappa eller mamma kan allt. Det spelar ingen roll om jag kommer och be om en stort swimmingpool eller vad som helst. Mamma och pappa fixar allt. Vad händer sen då? De växer upp. De lär känna deras föräldrar på ett annat sätt. De förstår att de är inte kanske precis så det som kan fixa allt. Men under tiden de lär sig att kunna tro på andra människor. Tro på sig själv. Alltså tro är inte någonting som är statisk. Det växer, det förändrar. När vi läser evangelierna. Man ser att Jesus hade ganska mycket att säga om tro. Ibland tillrättvisar han lärjungarna. På grund av deras otro eller lite tro. Han blev förundrad över en romersk soldat som hade mycket tro. När lärjungar ber honom att öka deras tro, vad svarar han då? Kommer ni ihåg? Om ni hade tro som en senapskorn, skulle du kunna säga till ett berg, flytta på dig. Ja, det är intressant. Men man fortfarande har den här tanken att liksom, tro kommer i olika storlekar. Det kan växa som ett frö. I Romarbrevet Paulus säger vi ska se på oss själva med besinning. Att vi ska använda Guds gåvor beroende på hur mycket tro vi har. Om jag har inte mycket tro för helande, kanske det är... kanske jag borde börja med att be för någon huvudvärk eller någonting. Inte gå direkt in i det djupaste, svåraste sjukdom. Ja. Och i Jakobs brev kapitel 2, vi ser att tro är kopplat till handling. Om man gör ingenting, det visar att man har egentligen inget tro. Det mer tro man har, det mer det syns. Genom det man gör. Och jag tror att vi lever i en väldigt intellektualiserad tidsålder. Det är mycket av tro sitter här uppe någonstans. Men det borde sitta i fötterna. Eller händerna. Grejen är inte att vi måste liksom leva upp till något stort mått egentligen. Men grejen är att vi ska använda den tro som vi har. Eller kanske, rättare sagt, även hålla ut. Lyckas hålla ut i tron och inte ge upp. Har ni märkt någon gång hur mycket uthållighet nämns i Bibeln? Har ni? Ja, några gånger. Några nickar. Bra. Varför? Varför nämns det så mycket om uthållighet? Är det några förslag? Vi vill ha snabba resultat. Ja. Men det betyder att Gud är inte alltid snabbt. Eller hur? Ja. Något annat? Vad mer är orsaken till varför vi behöver uthållighet? Är det någon här som sitter och tänker, oj, nu har jag 5 veckor semester. Och det måste jag hålla ut med. Är det någon här? I så fall ringer jag sjukvården och ni får vara inlagt. Nej. Men det gör vi inte, eller hur? Saker som är lätt, saker som är bra, saker som är lätt. Det behövs ingen uthållighet. Oj, vad jag måste hålla ut med att gå på bion. Ja, det kan vara tråkigt om man måste titta på något barnfilm eller någonting sånt. Men för det mesta, förstår ni vad jag menar? I just detta måste vi inse att faktiskt livet kan vara svårt. Livet kan vara jättejobbigt. Jag önskar att det var fler kristna som kunde ärligt säga, jag har det tufft. Istället, vad gör vi? Vad brukar vi göra i alla fall? Hur är det? Ja, det är jättebra. På något sätt har vi förstått att om vi lever det här kristet liv, det borde vara helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt, kan jag säga. Men att vara helt fantastiskt och svårt är en paradox som vi måste hålla både och. Förstår ni? Vad är det som kan göra att tro eller livet kan vara svårt? Här kommer vi till den bibeltext som jag tänkte utgå från. Hebreerbrevet 11. Det står i vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En vishet om det man inte ser. Vad är svårt med det? Varför är tro så svårt? För det är byggt på någonting man inte riktigt kan ta i. Vi tror på en Gud som vi inte kan se. Vi har löften som, ja, ibland vi ser uppfylld och ibland vi fortfarande hoppas på. Det ligger i trons natur att på något sätt inte vara så väldigt tydligt. Såklart är det svårt. Alltså, låt oss inte liksom vad är ordet? Låtsas. Att, det är bara roligt, det är bara lätt, det är bara liksom. Ibland kan det kännas så. Men det finns många, många andra saker, andra tider där det är inte så lätt. Ja, det kan vara lätt förstås om man tänker på tron som bara en intellektuellt grej. Lite som, jag tror på Moderaterna eller jag tror på Vänsterpartiet. Alltså det spelar ingen roll egentligen. Den sorts tro, eller hur? För mig personligen, hur jag lever. Förutom att var fjärde år går jag och rusta. Men om tro är, som jag har sagt, någonting som sitter i händerna och fötterna och inte i huvudet. Så måste vi fatta beslut om hur vi ska leva. Vad vi ska göra med våra pengar. Hur ska vi, liksom, vad är bäst för våra barn. Alla de sakerna. Utifrån vad? Någonting som vi bara hoppas på. Men inte kan riktigt se. Vi har inget tydligt bevis. Nu jag vet att folk säger, ja, jag har bevis. Ja, jag känner att min tro ligger på något slags bevis som räcker för mig. Det måste jag säga innan ni tycker att, oj, vad är det här för en? Men det är inget bevis jag kan säga och övertyga alla med. Det är inte som jag kan säga, det här är, vad kallas det här förresten? Predikstol, ja just det. Det här är en predikstol. Det är lätt att tro på, eller hur? Och det blir ännu svårare när jag förklarar för mina kompisar eller kanske släktingar varför jag gör saker. Och de tycker jag är bara helt koko. Va? Ska ni göra det? Varför då? Ja, för att jag tror på Gud. Ja, men Gud skulle aldrig be dig att göra så. Jag tror att han har gjort det. Därför måste jag göra det. Man kan inte bevisa det. Ja. Tron är en viljakt. Ja, absolut. Och det kan vara någonting som hjälper en gå igenom. Jag har bestämt mig. En gång i tiden har jag bestämt mig. Trots allt som kommer hända. Jag har bestämt mig, ja. Men ibland är det svårt. Ändå. Men tack. Ja. Precis. Precis. Och vi ser inte alltid det som vi hoppas på. Men jag kommer dit. Men det är inte en steg i blindo. Eller hur? Alltså, som jag sa. Jag tycker att jag har tillräckligt bevis för mig själv. Så att min tro är säkert. För att en gång i tiden kunna ha sagt. Jag tror på Jesus Kristus. Jag lever mitt liv efter Jesus Kristus. Han är den kompass jag går efter. Och egentligen hela Hebreerbrevet och hela Bibeln är som en logisk förklaring som kan ge oss en logisk utlägg som kan ge oss den grundtrygghet när vi inte ser. Den är grundad i Guds godhet. Att Jesus är Gud som har gjort allt så att vi kan slappna av och leva i tron. Den övertygelse, den är grundad i en historisk person, Jesus Kristus. En historisk händelse, hans död och uppståndelse. Och det är en logisk konsekvent, tycker jag. Om Gud har gjort allt detta, såklart kommer det bli okej för mig. Såklart kommer jag se Guds saker. Kanske just nu sitter jag där och det är mörkt och svart. Men för att Gud har offrat sin son för mig. Jag vet att det kan bli bra. Det som Paulus skriver i Romarbrevet. Om Gud är för oss, vem då kan vara emot oss? Hela kapitel 11 i Hebreerbrevet, efter den bit jag läst, är en rad människor och vad de levde, hur de levde i tro utan att se vad egentligen Gud har tänkt. Och det som är intressant är att ibland man ser det, så till exempel det nämns Noah, han som byggde en stor båt. Nu när Gud sa till honom bygga ett båt, det var inga moln i skyn, inga regn på horisonten. SVT eller IR hade inget liksom väderrapport på stormar. Men han började bygga ett båt ändå, en båt. Är det någon som minns hur lång tid det tog honom att bygga en båt? Arken? Jag kan inte det. Ja, en lång tid i alla fall. Och hur många gånger måste han tänkt, vad håller jag på med? Hur många gånger måste hans fru ha sagt, vad håller du på med? Men han har hört, eller han trodde att han hade hört någonting från Gud. Och han gjorde. Och han såg till slut att det var bra att jag hade lyssnat, eller hur? Tänk om jag hade struntat i det. Eller Joshua, tänk att komma till en stad för att anfalla. Ja, vad ska vi göra Joshua? Ja, jag har tänkt så här, en bra strategi är att vi går runt den här staden långsamt i 7 dagar. Och sen efter 7 dagar kommer vi alla blåsa i trumpeter. Det har jag tänkt skulle vara en bra strategi att anfalla med. Vad skulle hans andra kommander i armén har tänkt på den strategi. Vad håller han på med? Men jag är ganska övertygad att han var glad att han lyssnat. För att efter ett tag så rämnade alla murar runt Jeriko. Så det finns det här Att man får en kallelse, man hör en Gud säga något. Man vet inte exakt om det kommer stämma, men ibland man ser att det stämmer. Men det finns en annan kille i Bibeln som nämns här. Abel. Han förstod att för att Gud var så bra, han måste offra sin bästa greja till Gud. Fint va? I tror. Vad hände på grund av den? Vad hände honom? Hans bror dödade honom. Whoops! Men han gjorde rätt. Han gjorde helt rätt. Han offrade på grund av att han trodde att Gud var värt det oavsett konsekvenserna. Men poängen är att ibland måste vi göra saker och vi ser inte. Vi ser inte den resultat. Och det är det som gör att det är tro. Jag undrar vad vi goda kristna människor här i kyrkan idag skulle tro på. Kan vi ha det? Nästa bild. Jag gillar Facebook och jag har gjort många av de här tester på Facebook. Liksom, vilken sagan om ringen person är jag mest lik och så vidare. Men jag tänkte göra en liten test för er idag. Så ni får läsa de här och fundera på. Ni behöver inte berätta för någon annan, så det är ganska säkert. Jag tror 0-100. Om man tror inte alls på en av de här raderna, då är det en 0. Om man är verkligen övertygad, då är det en 100. Och jag menar nu med övertygad, inte i ditt huvud, ja, jag tror på det. Men så att det faktiskt påverkar hur du lever. Okej? Okay? Så, jag behöver inte läsa upp dem. Ni själv kan gå igenom den listan. Och fundera i ditt huvud. Var är min tro egentligen? I de här sakerna som jag tycker är grundläggande. Kanske. Ja. Fundera lite. Ja, hur känns det? Om du klickar en klick vidare. Det står, jag tror, hjälp min otro. Jag gillar den mannen som kom till Jesus. Och Jesus sa, om du tror så kan din son bli frisk. Jag tror, säger han, men hjälp min otro. Egentligen det spelar ingen roll. Det är inte det som är grejen, att man måste vara 100 på allt detta. Förstås, det är bra om det är det. Så skulle jag kalla dig för Jesus. Men viktigare är att man inser vart man är starkare och vart man kanske är lite svagare. Men oavsett vart man är, att man faktiskt handlar utifrån den punkt du faktiskt är på. Inte på från någon punkt som man egentligen tror att alla goda kristna borde vara. Så man låtsas för att vara på den starka tronsidan. För om man jobbar, om man lever så där, jag kan nästan garantera att det kommer att paja. Folk som skriker mycket om hur underbara och hur mycket tro de har. Ibland, när det inte stämmer, de faller hårdast. Men vi ska leva utifrån det vi faktiskt är och i tron på grund av att det är det som behagar Gud. Många säger att det blir häftigt när man gör en troshandling och man ser Gud gör saker. Ja, visst, det är jättehäftigt. Det är en uppmuntran. Men i grunden, när vi handlar i tro, när vi säger Gud, du har lovat, därför ska jag. Det behagar Gud. Han blir stolt av dig. Det är det som han vill från oss var och en. Det är det som vi är skapade till för. Så hur kan vi leva för att kunna verkligen hålla ut på det sätt som behagar Gud mest? Vi har hört att det är en vilja grej, ja. Men kan vi se nästa? Så efter allt det här lång list av människor som har levt i tro kommer vi till Hebreerbrevet 12. När vi alltså har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthållig i det lopp som vi har framför oss. Bilden är alla de här människor som har gått före oss. 2000 år sedan Kristus. 4, 6, 8 tusen år sedan Abraham. Tänk vad många människor har levt och tjänade samma guden som vi tjänar idag. Som har levt och dött på tron på hans godhet och hans omsorg och hans barmhärtighet. Det finns många av dem uppskriven i Bibeln. Men om jag är ärlig så tycker jag ibland det är lite svårt att jämföra mig själv med dem. För det känns som att de var så bra. Trots att vi ser väldigt många av deras misslyckande också. Men poängen är, hitta någon förebild. Det är mycket prat inom affärsvärld och sånt om mentorskap. Har man tänkt på det i trons värld? Att hitta en mentor för tro. Någon person som du har träffat, som du vet är ärlig, som vet leva ut så bäst de kan den tro de säger. För mig är det mycket lättare att tänka på en gammal par i England som Johan och jag har träffat, som nu när de är 78 eller någonting sånt, de fortfarande reser ut till olika världsdelar och tar hand om olika missionsprojekt. När missionärer måste resa hem så reser de ut. 78 år gamla. Sådana människor vill jag vara. Sådana människor som jag har träffat och pratat med som ändå har fortfarande den tro kvar. Ja, de kan inspirera mig. Jag vet att det finns sådana här i Salem också som kan inspirera, kanske några yngre, men också yngre människor som kan inspirera er äldre. Och jag tittar inte på dig, PG, när jag säger ni äldre. Men det står här också, vi ska lägga bort, befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss. Vi kan ta nästa. Rädslor. Är det någonting som kan tynga oss? Vet ni att på den engelska versionen av Bibeln det finns 365 uppmaningar att vara inte rädd. En för varje dag. Jag tror att rädsla kan vara en stor grej som gör att vi vågar inte handla trots att vi säger vi tror. Nästa. Besvikelse. Hur många av er, ärligt talat, vi alla blundar. Hur många av er har inte någon gång känt besviken över Gud? Jag vet, jag har. Ärligt talat. Jag vet att han är trofast. Jag vet. Men jag har gjort saker i tron att han skulle dyka upp. Och han dykt inte upp. Just då. Om man bär de här besvikelser. Flera gånger det händer. Fler blir. Jag vågar inte göra det igen. Men ändå man måste. För man vet att han är Gud. Jag har missförstått. Men besvikelse kan vara en jättestor grej som tynger oss. Och håller oss tillbaka. Bekvämlighet tror jag är nästan. Okej, vi tar tvivel. Tvivel. Hur många av er har tvivlat någon gång? Jag vet, jag har. Eller hur? Tvivel i sig själv är inte ett problem, tycker inte jag. För att Gud är osynligt. Det är inte efter bevis. Det är helt naturligt. Men vad gör vi med den tvivel som dyker upp i huvudet? Låter vi det sitta där? Gnaga på oss. Eller kan vi hitta någon vi kan prata med? Alltså det är så sorgligt när i en församling om man inte kan säga jag har jättesvårt att tro på detta. Just det du säger Rob, jag kan inte tro. Vi måste kunna säga det till varandra. För att vi ändå tänker det. Tvivel, saker som man är osäker om, som sitter i huvudet, bara kommer gnaga bort det lite du hade. Bekvämlighet. Ja du, vi lever i Sverige, landet lagom. Jag har samlat på mig så många bra saker. Om Gud skulle säga lämna och åka till Afrika, det skulle vara jättejobbigt. Jag vill inte. Jag jobbar ju i Göteborg men bor kvar i Trollhättan. Varför? För det är bekväm för mig att göra det. Det är obekväm för det är restid. Men jag vill inte ta upp mina barn och hitta nya skolor och allt det. Nu det finns andra saker också i vårt beslut. Men bekvämlighet. Någonting som kan tynga er. Så att tro blir bara någonting i huvudet. Men vad är lösningen? Nej, just det. Synder också. Bitterhet. Kan vara en synd som sitter. Om vi inte gör något åt det. Vi tar nästa. Och förlåtelse. Tänk vad jag tror på en Gud som förlåter. Eller hur? Vem gör inte det? Tror på en Gud som förlåter. Men jag kan inte förlåta mig själv. Hallå? Om Gud har förlåtit mig. Gud som jag har syndat mest mot. Varför kan jag inte förlåta mig själv? Om Gud har förlåtit mig, varför kan jag inte förlåta andra? Vi säger vi tror på förlåtelse, men oförlåtelse förstör församling efter församling efter församling. Beroende på något som inte är Gud, det är ganska brett. Många av oss sitter väldigt beroende på bra saker. Vi är beroende på ett lätt liv. Vi är beroende på att bilen fungerar och bla 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 bla. Egentligen, om vi slutar komma till salen varje söndag, skulle det märks? Ni får svara själv. Men vi kan också vara beroende på dåliga saker. Okej, nästa. Brist på kärlek mot dem som inte är som dig. Jag är väldigt kärleksfull. Om du är en engelsman som gillar cricket och fotboll. Och särskilt om ni hejar på Liverpool. då kan jag älska dig. Gud säger att vi ska älska de som är våra fiender. De som gör saker som jag hatar. Och jag hatar dem för att Gud hatar dem. Alltså de saker de gör. Inte de människorna. Men Gud har sagt att du ska älska dem. De här är bara några exempel kanske av saker som kan hålla oss tillbaka i tron. Men vad kan förlösa oss? Vi går vidare. De är alltihopa. Och sen nästa bild. Fanns inga fler bilder? Okej. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomlare. För att vinna den glädje som väntar honom uthärdar han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sån fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Det är det. Tro börjar. Jesus på korset. Vi sjung här. När vi ser dig får vi styrka för vår dag. I din närhet finns vår rädsla inte kvar. När vi tar vår blick från oss själva, från allt runt om oss, från de vågor som kommer och nästan slukar oss. När vi lyfter blicken till honom som har gjort allt för dig och mig. Då kan vi få en annan perspektiv. Det är därför i kapitel 10 här vi har det här uppmaningen att inte överge våra sammankomster. Det är därför vi har som en disciplin att liksom, hur viktigt det är att läsa Bibeln varje dag. Ta en tid att möta Gud varje dag. När vi gör det så får allt annat en annan perspektiv. Men även den enkel grej kan vara jättesvårt. Men vi behöver varandra för att hjälpa oss med det också. När lärjungarna kom till Jesus och frågade om han inte kunde bara ge dem mer tro. Han svarade, om ni hade bara tro så lite. Han gjorde ingen under för att de ska, nu tror vi ännu mer. Tro ska vara en kamp. Så växer våra trons muskler. Det ska inte vara bara så här lätt. Det byggs upp med träning. Vi lär sig allt efter vi har börjat gå, men vi måste börja gå. Gud, jag vill ha mycket tro. Det händer inget. Gud, vi vill ha mycket tro. Funkar inte riktigt så, eller hur? Vi ska avsluta nu med lite lovsång och så. Men kan du ta tillbaka den här bilden med de olika trosgrejer? Jag vill uppmuntra er, utmana er att under lovsång att ta en ärlig blick på ditt tro. Din tro. Använd detta om ni vill. Eller bara kanske det är andra saker du kämpar med. Kanske det är någon synd som jag har nämnt. Eller andra saker som Gud har liksom börjat säga till dig. Under lovsången. Det kommer bli förbönsteamet. Och jag uppmuntrar dig. Om du känner något. Alltså kom inte fram bara för att det är alltid skönt att se att folk kommer fram. Men om du känner, Gud har faktiskt lagt på någonting lämna inte det här rummet utan att ha pratat med någon om det. Fått förbön. Gud vill att vi lever en sån trosliv att folk fattar att alla ska se hur stor vår Gud är. De kommer bara se det när hans folk börjar leva ut den tror på en radikalt annorlunda sätt. Jag kan be och sen kan vi sjunga. Herre, jag tackar dig för din kärlek. Jag tackar dig Gud att du ser oss var och en. Du vet exakt vem vi är och vad vi kämpar med. Du vet exakt vad är bra. Och du älskar oss. Och jag bara ber helige ande att du kom nu. Och du rör vid oss. Och det här blir inte bara en intressant stund i kyrkan. Men att det här kan bli någonting som ändrar saker i vårt liv. Som ändrar saker för platsen. Som ändrar saker för det här stad Vargön. Som ändrar saker för Vänersborg. Som ändrar saker för Trollhättan, Gud. Kom och möt oss och börja något nytt i oss. Jag ber. Amen.